Hej kära radiolyssnare, det här är Tyresö radion 91,4 MHz. Programmet som följer är vår bevakning av kommunpolitiken, närmare bestämt kommunstyrelsens ärendelista för februarisammanträdet. Och där finns det 13 punkter att gå igenom. Och om jag får säga så, den sakkunnige idag är Mats Lindblom, Liberalerna, som ska försöka förklara vad man sysslar med när man träffas i kommunstyrelsen. Så Mats, det är en liten sån här standardpunkt, den första får jag väl säga, alltså, eftersom vi har gjort några sådana här program. Den heter Information om ny kommunallag från 1 januari 2018. Och då ska jag säga att det brukar alltid vara en informationspunkt först. Det är inte så att ni varje gång diskuterar kommunallagen.
Nej, man brukar börja med att ge oss lite information om nyheter som vi borde känna till som politiker. Och den här gången är det den nya kommunallagen, och det är ju förstås någonting som är oerhört viktigt för oss att känna till. Och den har redan börjat gälla då från 1 januari.
Vad betyder det för medborgarna i Tyresö då?
Ja, till att börja med, för jag har tittat i den nya kommunallagen, så är det faktiskt så att nu kan man ju läsa den och förstå vad som står där. Man har fixat till språket på ett helt annat sätt. Och det är ju trevligt. Ja. Det är ju så att den andra var väl ett antal år på nacken, så att det behöver lite uppfräschning i språket också. Men det är andra saker också som man förstås fixar till då.
Men en undran, jag vet inte om det omfattas av kommunallagen eller om det är någonting annat. Jag fattar inte varför vi har två, det är ju valår i år. Mm. Vi har två valkretsar och vi har ett kommunfullmäktige. Mm. Alltså teoretiskt kan det ju betyda att det blir inte representativt i kommunfullmäktige beroende på hur rösterna faller i de två valkretsarna. Mm. Och vi har inte utjämningsmandat. Varför detta?
Ja, till att börja med kan jag säga att det faktiskt kommer bli bara en valkrets.
Ja, men vad kul!
Just det. Det är så att för att överhuvudtaget få ha fler än en valkrets så måste man ha mer än 37 000 röstberättigade någonting. Siffran ska jag ta med en nypa salt, men det är någonstans där. Och vi är så stora att vi precis inte når upp till det, så att vi har inget alternativ. Vi måste ha bara en valkrets. Och det är ingen nackdel egentligen. Ur demokratihänseende så blir det faktiskt lite bättre. Proportionaliteten blir lite bättre med mandaten egentligen.
Ja, det var det jag var inne på. Men betyder det att om vi nu bygger och passerar de här 37-38 000 så ska vi dela in oss i två valkretsar, eller är det frivilligt? Eller vad?
Det är frivilligt alltså. Jag skulle inte tro att det blir två valkretsar någon gång. Det måste ju framtidens politiker få bestämma dem. Men alltså, det finns ingen anledning. Det finns ju ingen rimlig gränsdragning i Tyresö. Liksom. Det är ju liksom en kommun och det mesta hänger ihop.
Ja, och men alltså i riksdagen, hela Sverige hänger ihop också på något sätt då. Där har vi ändå utjämningsmandat då för att få en viss representativitet. Det är alltså som motsvarar utfallet i riksvalet, riksdagsvalet.
Just det. Nu kan inte jag exakt den här nya vallagen då, men det finns förändringar, man har gjort förändringar i den lagen också så att det blir lättare att få till proportionalitet. Alltså så valet blir så rättvist som möjligt demokratiskt. Då. Men det var ju kommunallagen.
Ja.
Ska vi ta någonting mer om den kanske? För att det finns lite innehåll i den också.
Ja, jag trodde att det här med röster var kommunallagen.
Jag vet inte helt hundra på det hänger ihop. Alltså, men det är själva
men det var en god nyhet i alla fall.
Det är en god nyhet. Det var ju relevant. Det var bra att vi pratade om det. Det man har kommit på nu i kommunallagen här, det är ju väldigt revolutionerande saker, som till exempel att politiker kan behöva vara föräldralediga. Det har inte funnits ett system för det förut. Så nu kan man alltså ha ett förtroendeuppdrag och så kan man vara föräldraledig och få ta in tillfällig ersättare och sen så komma tillbaks till uppdraget. Det här är ju förträffligt, alltså det är ju tiden då. Sen rent allmänt så är det så att man stärker kommunstyrelsens ställning. Det kanske blir lite tekniskt då, men idag har vi en kommunstyrelse, sen har vi olika facknämnder. Det kommer vi ha i framtiden också. Men nu ger det lite mer makt kan man säga åt kommunstyrelsen.
Men det finns väl fortfarande en del av de här arbetsuppgifterna på, om vi säger specialnämnderna då, vid sidan om. De idkar ju myndighetsutövningar, tycker socialtjänsten och miljö, hälsa och sådär.
Ja, det kommer vara som förut. Ja. Den rena myndighetsutövningen ligger kvar där, precis som förut. Annars är det lite andra grejer man har tagit bort också. Man kan använda mycket av sådana här kommunala beslut. De ska ju anslås i tidningar eller anslagstavlor och sånt där. Ja. Nu kommer det räcka med att publicera det på nätet faktiskt. Så det är ju också i tiden egentligen.
är du klar med ettan ja, eller vi, känner
vi,
du?
Nej, men vi är nöjda så vi kan gå vidare.
Ja, kan jag få prata på, kan du exemplifiera på vilket sätt blir kommunstyrelsen mäktigare?
Jo, myndighetsutövningen sköts ju fortfarande av till exempel socialnämnden då, ja. Eller byggnadsnämnden då. Mm. Men i övriga frågor så kan alltså kommunstyrelsen gå in och styra hårdare i nämnden, till och med ta över och överrida vissa beslut då. Så det finns, men ja. det är ju tekniskt, då måste man ju kunna juridiken i det här. Va? Men i rent allmänt så stärks kommunstyrelsens ställning.
Om jag är rätt informerad, så i alla fall när man diskuterade den här nya kommunallagen, alltså det finns ju ett beredningsarbete innan man har tagit det, då var det ju tal om att kommunstyrelsen skulle bli mer tydlig kommunens regering, alltså att det var majoriteten som satt i kommunstyrelsen. Men det har fallit det.
Ja, det är inget som är obligatoriskt i alla fall. Det vågar jag inte svara
nej,
på.
Nej, men det, jag, bara,
ja, jag kommer ihåg de diskussionerna också. Ja. Nej, men det är inget som jag har fastnat på nu.
I realiteten är det ju majoriteten som styr ändå. Så det är kanske mer demokratiskt demokratisynpunkt att det sitter någon position där och får höra.
Men det är ingen förändring vi kommer att se här i alla fall, utan här nej. Kommer jag ihåg som tidigare.
Då hoppar vi till tvåan. Mm. Kommundirektörens rapport februari 2018.
Ja, det här är verkligen en stående punkt också. Det brukar handla om ekonomin, uppföljning på ekonomin och så lite andra aktuella händelser. Sådär. Nu fanns det inget dokument om ekonomin än, för att nästa punkt handlar om bokslutet. Då, så att det är väl mer aktuella händelser. Och det som jag plockat upp där, och det är faktiskt en liten inventering kommundirektören har gjort om infartsparkeringar. Och det kan vara intressant att veta det, att vi jobbar rätt hårt för att få till nya platser på infartsparkeringarna. I Trollbäckens centrum och vid Lagergrens väg så kommer det till 12 respektive 14 nya platser. Sen kommer man se över såna här tidsregler som gör att man inte kommer kunna boendeparkera där det egentligen är tänkt att vara infartsparkeringar. Så det kommer också ge fler platser liksom överlag i kommunen. Och sen så under våren här så kommer en ny parkering vara klar vid Tyresö skola som ger ett 20-tal platser. Och sen har man en idé om att bygga en infartsparkering också under motvägsramperna vid Bollmora allé. Det är mark som inte används idag.
Om vi då pratar gator och så. Mm. Min lilla käpphäste som jag brukar tjata med dig om. Korsningen, den ljusreglerade korsningen vid brandstation.
Ja, just det.
Där var det också prat om för något år sedan att vi kanske måste på något sätt, jag vet inte om man pratar om det, men på något sätt göra den mer lättare att komma igenom.
Man kommer öka kapaciteten och se framkomligheten i den korsningen. Det kommer bli en rondell, jag har ingen tidplan för det, men inte allt för långt bort så kommer det bli en rondell där faktiskt.
Ja, för det var väl lite problematik med granitvägen va? Och få
ja, det är ju så att när vi bygger så kommer det fler människor, det blir också fler bilar och fler trafik. Mm. Och då måste vi kratta för det och fixa till trafikkorsningar så att flödena liksom är bra innan bostäderna och bilarna kommer.
Ja, då håller vi tummarna för det. Och nästa gatuväg, fråga från min sida då. Mm. Det här, man skulle göra en tredje fil så att säga. Mm. På förmiddagar in mot stan kunde man använda och på eftermiddagarna ut från stan. Alltså här till Breviksalvön.
Ja, just det.
Vad händer med den?
Ja, det projektet är i full gång, men det är liksom, det tar ganska lång tid att få till det här. För det är tekniskt komplicerat, man måste göra undergångar till vägen. Det är en sån som är på gång borta i Öringen där va? Som tyvärr kommer att stöka till lite i trafiken en tid framöver, men det blir bättre sen. Och sen måste man lägga ner en högspänningsledning i marken.
Vad spännande.
Ja, och det är en tidplan för det va? Och sen måste allting ansökas. Så att det är på gång, fast det tar ganska lång tid innan det är klart.
Då håller vi tummarna för det också då. Vill du hoppa till trean då?
Ja, kan vi ta.
Information om bokslut för 2017.
Ja, just det. Alltså 2017 har kommit till ända nu. Va? Så att nu har man väl fått fram alla siffror. Så vi ska få reda på det egentliga utfallet. Vad resultatet blev egentligen för det här året. Det finns inga handlingar nu så jag kan inte kommentera det egentligen. Men i huvudsak så kommer vi nog ligga ungefär på resultatmålet. På sista raden så att säga.
Ja, förstår.
Men vi har ändå stora underskott i socialnämnden.
Det var dit jag skulle komma. Alltså, även om slutsumman är vad den bör vara så är det ju väldigt skiftande utfall från de, vad säger man, underbudgeterna som ligger för varje nämnd.
Ja, så är det.
Och vad gör man åt socialnämndens stora underskott då?
Ja, 2017 är inte mycket gjort.
Nej, jag förstår, men man måste ju blicka framåt.
Ja, man blickar framåt. Man försöker ju, dels så måste vi lägga en budget som är någorlunda anpassad till verksamhetens behov då.
Och socialtjänstlag?
Ja, självklart. Vi måste ju uppfylla lagkraven. Nu gör vi ju det ändå, va, eftersom budgeten drar över. Det är inte så att det fattas pengar i praktiken, för att, men det blir ju minusposter då på slutsumman. Och sen gäller det att jobba med långsiktiga effektiviseringar så att vi på sikt får ner kostnaderna.
Du är hoppfull?
Ja, på sikt är jag hoppfull. Jag är inte så hoppfull för 2018, men det får vi se.
Då går vi till fyran. Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018.
Kan jag säga först att alla taxor och avgifter som vi beslutar i kommunen, det måste ända upp till fullmäktige att beslutas då. Men nu är det så att i kultur- och fritidsnämnden där så har vi, som i många andra områden, har vi indexreglerade taxor, så att oftast behöver vi inte fatta några beslut, utan det är liksom, det läggs på enligt ett visst index då ändå. Men här är lite förändringar, va. Vi höjer taxorna för företag och privatpersoner ungefär 20% för att hyra då kommunens lokaler. Ännu lite mer för gympasalar då också. Men sen lite justeringar också för det, för barn och ungdom då. Där blir lite billigare i ishallen, men lite dyrare på uppvärmt konstgräs. Och det här är sånt som påverkar föreningarna lite grann, men det ska inte vara dramatiska effekter egentligen.
Femman, den kan ju innehålla mycket, säger jag, och så har lyssnarna inte hört vad det handlar om. Men rubriken är integrationsstrategi, och ja, det kan bli mycket det.
Det kan bli mycket här, det är ett väldigt viktigt dokument här egentligen. Det har ju tidigare funnits dokument om hur vi ska hantera integrationen i kommunen då. Men med tanke på att vi nu får fler nyanlända, kanske lite större volymer än tidigare då, så är det läge liksom att fräscha upp integrationsstrategin och titta hur vi jobbar med de här frågorna i hela kommunen. Och den här strategin ska ju ligga till grund då för vårt arbete i kommunen och skapa ett integrerat samhälle. Jag ska faktiskt läsa ett citat där. Det finns ett par rader ur kommunplanen som handlar om integration. Då står det så här. Tyresö är en öppen, tolerant och välkomnande kommun som tar sin del av ansvaret för människor som flyr från krig och förtryck. I fokus för integrationsarbetet, som tillhör de bästa i landet, står att snabbt få nyanlända i arbete och egen försörjning. Så det säger lite vad syftena är med det här då. Så med strategin, då ska man då utveckla det här samspelet mellan kommunens verksamheter, näringsliv, bostadsmarknaden, de som är aktörer på den då, föreningslivet och övriga civilsamhället. Så att alla de här aktörerna kan bidra i integrationsarbetet på bästa sätt.
Du kanske tänkte arbetsförmedling, men du nämnde det inte. Eftersom de snabbt ska komma i arbete så finns det väl en kompetens där. Vad är bristyrken?
Vilka som är bristyrken? Ja, ja, det kan jag inte svara på.
Det är inte du, men arbetsförmedlingen.
Ja, de vet säkert det, men inte arbetsförmedlingen kanske inte har varit allt för lyckosamma med att få ut nyanlända i jobb. Jag tror att vi måste hitta andra sätt egentligen. Men det handlar om egentligen för integration, det är liksom olika områden här. Det första är ju bostäder förstås. Mm. När man kommer hit måste man ha tak över huvudet då. Och det har vi diskuterat tidigare i vår strategi för det. Det är en blandning av att vi nyttjar Tyres i bostäders bestånd och vi sätter upp modulhus då för den första lösningen då. Sen måste man ju komma i sysselsättning och arbete, få en egen inkomst så man inte behöver ha försörjningsstöd. Och då har man det, då kan man också få ekonomi och skaffa sin egen bostad på sikt då. Sen gäller det förstås, barnen måste ju komma in i skolan, in i samhället på det sättet. Språkkunskaper är ju viktigt för alla åldrar, va? Och sen har vi ju civilsamhället där vi har ganska rika föreningsliv som kan vara en del av det här då. Och sen demokratiskt också, att komma in i samhället och vara med och påverka och ja, på det sätt som vi så att säga, svenskar idag är vana att göra då.
Kanske med civilsamhället det begreppet, säger jag rätt och jag säger organisationer som varken är i den offentliga eller privata företag. Nej, kyrkan till exempel.
Kyrkan, idrottsföreningar, ja. Vad kan det vara mer? Ja, just det. Det är bara fantasin sätt
och sådär. Ja, nej, men jag tänkte alla kanske inte känner till de här begreppen vi använder.
Nej, det är helt bra att du förklarar det. Men ja, det finns ett dokument nu som är uppe hos kommunstyrelsen här, men det är absolut inte färdigt än, så det kommer behöva omarbetas. Så troligt beslut är att det skickas på remiss eller återremiss på något sätt.
Vad ska ni diskutera nu då? Hur långt det är gånget?
Och hur vi tar det vidare i fortsättningen då? Det är inte riktigt klart.
Vi får anledning att återkomma.
Ja, definitivt.
Ja. Då hoppar vi till sexan.
Ja.
Avtal för köp av fastighet Kumla 3:656 vård- och omsorgsboende Ängsgården.
Ja, det sista ordet det sa vi lite vad det handlar om. Det handlar om Ängsgården alltså, som ligger nere i Fornudden. Och den byggnaden ska ju på sikt rivas då, för där ska vi bygga den nya skolan i Fornudden. Men Ängsgården ägs idag av Tyresö bostäder, kommunens bostadsbolag då. Så de, för att få till den här skolan så måste Tybor och Tyresö bostäder sälja marken och fastigheten till kommunen. Och det är det handlar om här. Och det måste ju till ett avtal och det ska ju beslutas om i kommunstyrelsen. Så man säljer det här, det är 5000 kvadratmeter och så säljs det för 16-17 miljoner någonting.
Ja, jag tänkte alltså, eftersom i Tybors styrelse så sitter det politiker och på kommunens sida sitter det politiker.
Ja, så är det.
Ja, är det svårt att komma överens?
Ja, det är inte svårare än andra gånger man ska komma överens politiker emellan, tror jag.
Ja, nej, det är nej. Samma majoritet som sitter på bägge stolarna.
Ja, men man måste ju hantera det. Alltså,
ja, jag förstår.
Det är faktiskt intressant att ta upp det, för de som sitter alltså som representanter, politiska representanter i bolagsstyrelser och sånt, va? De har ju ett eget personligt ansvar för det, va? Det spelar ingen roll om man sitter i Tyresö bostäder styrelse eller ett uppdrag som jag har som sitter i styrelsen för stiftelsen Tyresö skogen, alltså nationalparken. Då kan man måste gå, man ska ha bolagets eller stiftelsens eller organisationens bästa. Liksom. Man kan inte agera politiskt på samma sätt i en sån här styrelse.
Jag hör vad du säger, men samtidigt så blir det ju en bolagsstämma där citationstecken, aktieägarna är de här politikerna som sitter i kommunstyrelsen. Alltså de företräder de här aktierna.
Ja, så är det. Men vi lyder under aktiebolagslagen också. Så att
jo, men man kan ju få ansvarsfrihet av sina polare. Ursäkta att jag är elak, men du ska inte sitta här och skönmåla.
Jag går inte in på det faktiskt, men man måste hantera det korrekt. Alltså Tyresö bostäder är en enhet och kommunen och en annan och de gör affärer med varandra. Det måste beslutas på korrekt sätt.
Så, vi hoppar till sjuan tror jag. Lugnast så. Svar på remiss om regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.
Mm.
Ja, nu ska ni svara på något förslag som då har kommit från landstinget eller någonting sånt, eller vad?
Ja, det kommer på länsnivå här då. Och det här, för Tyresös del så är det kanske inte så mycket att svara mer än att vi säger att ja, det här är bra, jobba vidare med det här egentligen då, för det ligger liksom ovanför oss på något sätt. Men jag kan berätta lite om det här faktiskt. Det är alltså en mycket viktig långsiktig regional planering då för att säkra vattentillgången i hela länet. Det är det handlar om. Alltså Stockholms län växer ju i invånarantal och därmed måste vi producera mer vatten också. Så att det här handlar om att öka produktionskapaciteten i våra vattenverk helt enkelt. Och det ska vara redundans, alltså förmåga att klara avbrott eller störningar i driften då, så att vi fortfarande har vatten i kranarna. Och det här kan ju bero på tekniska problem eller sabotage i värsta fall eller någon miljöhändelse som gör att vi inte kan använda vattnet på ett visst ställe. Kan det bli något utsläpp kanske i Mälaren där vi tappar vatten ifrån det. Men så långsiktigt alltså, så kan det vara väldigt intressant läsning där faktiskt. Man måste ju ta höjd för att vi kan få till exempel ökade havsnivåer, vilket kan ge saltvatteninträngning i Mälaren. Och gör vi då, ja då kanske vi på sikt måste avsalta vattnet eller hitta en annan vattentäkt. Man pratar här om stora vattenledningar från Vättern eller Dalälven. Man kan ju tänka sig vilka investeringar som ligger framåt i tiden för det här. Men det ligger ju ganska långt bort i tiden. Men det är intressant läsning alltså.
Men du har ingen ansvar för det jag ska säga nu, men jag hade anledning, jag tog en grupp studenter till Stockholm Vattens anläggning ute i Bromma.
Mm.
Och där berättade ciceronen, för man får ju såna här direktiv, det är ju Stockholms stad som äger Stockholm Vatten. Förra mandatperioden då fick man alltså såna här direktiv, vad ska ni jobba med, prioritera och så. Då stod det att man fick inte använda pengar till löpande underhåll. Är inte det lite korkat?
Det låter som en väldigt konstig prioritering.
Ja. Jo, men det var med. Det fanns ju annat de skulle fokusera på. Men de skulle spara in pengar ena än.
Missar man löpande underhåll, då får man större kostnader framöver. Ja. Alltså, det är i alla verksamheter.
Hör du, då hoppas vi att vi löser det här. Men vi har väl haft sådana där grejer. Alltså, man tar vatten väldigt långt ifrån. Nu kommer jag inte ihåg. Inte till Tyresö, utan ute i landet så kommuner som har haft problem. Och vi har ju Kapstaden nu där det är svåra problem med vatten. Vi kanske får dra en ledning ner till Kapstaden.
Ja, de försöker ransonera lite grann där på ett frivilligt sätt. Undrar hur bra det går.
Ja, vi får se vad som händer. Ja. Då säger vi att vi har läget under kontroll när det gäller vattenförsörjning. Vi tror det i alla fall. Vi i alla fall tittar på det.
Ja, det är ju inte så mycket synpunkter vi kan ha på det.
Nej. Åttan. Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag. Ska du först förklara vad ett riktat statsbidrag är för någonting?
Ja, det är ju så att staten slänger ju pengar på kommunerna i olika sammanhang. Och när de är riktade så är det att man får inte bara en påse pengar utan de ska ju användas till någonting också. Det finns ju
specifikt
ett villkor att det med någonting. Alltså, så ska man användas till en viss sak då. Och det här punkten, det handlar om att vi ska fastställa kommunövergripande rutiner för hur vi hanterar det här. Och det är väl så att det är fler riktade statsbidrag nu än tidigare då. Då behöver vi kanske hantera det på ett bättre sätt. Och det här märktes i en sån här revision förra året. Och då efterfrågar man då att det borde vara bättre samordning över vilka statsbidrag som finns att söka och hur vi hanterar de bidragen de kommer in. Och sen ansvarsförhållanden, vilka nämnder som är ansvariga för vilka statsbidrag och så vidare då. Så att det är liksom lite åtstramning av processen här, lite professionalisering av det här. På något sätt.
Bättre kvalitet på hanteringen av gåvor.
Så kan man säga. Ja.
Ekonomiska gåvor. Mm. Nian, säkerhetsskyddschef, Tyresö kommun. Vad är säkerhetsskydd?
Ja, det här är svårt alltså. Från min sida så är det en ganska administrativ punkt det här. Det är så här att det finns något som heter säkerhetsskyddsförordningen. Det är någon lag då, som säger att myndigheter och vissa myndigheter och alla kommuner, de ska ha en säkerhetsskyddschef som du utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Men vi har ingen sån chef idag i Tyresö, utan vi har någonting som heter en säkerhetschef. Och den här punkten handlar om att säkerhetschefen även ska vara säkerhetsskyddschef.
Det är fantastiskt vilket inspirerande arbete det måste vara att vara.
Ja, jag hoppas du inte frågar för många detaljer om det, för det kan jag faktiskt inte.
Jag skulle bara vilja veta... De andra politikerna är ju inte här, det är bara du. Vad lägger du in i begreppet säkerhet? För jag menar, kanske något år sedan så här så pratade ju du om någonting, om jag minns rätt, som heter medborgardialog. Det var någon slags samarbete med polisen som skulle göra Tyresö tryggare, man liksom punktbevakning och så. Det är ju en slags säkerhet.
Säkerhetschefen är inblandad i det, och det är liksom säkerheten för personalen i kommunen då, det hon kan, vad jag menar, är krishantering av olika slag och kriskommunikation och sånt här. Så att det mesta som man kan associera till säkerhet involverar kommunens säkerhetschef också. Det är någon vi vänder oss till egentligen.
Ja, alltså för mig är det lite mer lättbegripligt om man pratar om en säkerhetschef. Då ska jag syssla på olika sätt. Mm. Ett utvidgat begrepp eller kanske väldigt riktat begrepp då om ökad säkerhet. Alltså jobba för ökad säkerhet. Ljusare gator eller vad det är.
Ja, men det här är en person som är operativ så tillvida att om det dyker upp någon blåljussituation med polis, bränder och så, va, det här är en kontaktperson mot kommunen som har tillgång till
ja, jag hör vad du säger, men att det blir lite konstigt, ska han skydda säkerheten eller vad då?
Jag kan inte gå in på vad exakt en säkerhetsskyddschef gör ifrån att en säkerhetschef.
Det borde ju finnas en arbetsbeskrivning. Nej,
men det finns en logik att det är samma person.
Vi hoppar till 10. Det har gått upp i 2-siffrigt nu. Mm. Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
Ja, kommunstyrelsen har ju 2 utskott. Vi brukar förkorta KLU och MSU. Kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Och ibland så sker ju förändringar där i bemanningen. Någon som hoppar av något skäl och så måste ersättas.
Det är politiker alltså.
Ja, det är politiker. Det är just i det här fallet det är en vänsterpartist och en moderat som byts ut mot någon annan. Samma parti.
Då går vi till 11. Svar på motion om träffpunkter för äldre.
Ja, det är den enda motionen på dagordningen då, och det är en motion från Socialdemokraterna. Och den går helt enkelt ut på att man vill skapa fler träffpunkter för äldre i kommunen. Och det är bra. Och då föreslår man att man ska titta på, att vi i Tyresö borde titta på samma koncept för träffpunkter som man har lanserat då i Haninge kommun då. Men jag skulle berömma att det nog blir avslag på den här motionen. Det är inte för att vi inte vill ha fler träffpunkter, utan det beror på just att den här modellen kanske inte alliansen anser lämpligast. Då. Den är i kommunal regi och kostar en del pengar egentligen. Så att istället så kommer kommundirektören då få uppdrag att reda ut på hur man ska kunna skapa fler aktiviteter till äldre i samverkan då med föreningslivet och hemtjänsten då. Och målet är att man ska i alla fall etablera en ny mötesplats under året då. Och sen gäller det kanske också att marknadsföra de aktiviteter och möjligheter som redan finns för äldre. Va? Det är alltid så att allting kanske inte når ut som redan finns egentligen.
Då ska jag säga till dig att jag är hjälpryttare till doktor Lenas hörna, hon berättar om. Och nu är vi inne på äldre och hjärnans... hur utförsback och lite sådär. Och då som läkare i alla fall, och hon är geriatriker, alltså någon som sysslar med äldreomsorgen, alltså ur medicinsk synvinkel. Och hon säger att den bästa medicinen för äldre människor, det är att ha ett socialt umgänge, att träffa andra och inte sitta ensamma. Och alltså, vi kommer få kostnader i andra ändan om vi inte ser till att de äldre får möjligheter att mötas. Så sen vet inte jag om den här modellen, men alltså att enligt medicinsk sakkunskap så är det väldigt viktigt att ordna möjligheter.
Jag förstår, jag håller med dig. Det är viktigt. Så det måste vi fixa.
Ja. Lyssna på doktor Lena du.
Ja, jag ska lyssna på henne också.
Du, tolvan.
Ja.
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen februari 2018.
Ja, det är egentligen också en stående punkt som brukar vara på slutet av agendan. Det är ju så att vissa beslut kan ju fattas av tjänstemän på delegation då. Det vill säga utan inflytande från politiken då. Men man måste ändå redovisa det på, i det här fallet, kommunstyrelsen. Ja. Men just nu är det tomt på den här punkten.
Ja, jag känner igen det när du säger det där. Mm. Och då hoppar vi till 13. Då är det kommunstyrelsens meddelanden februari 2018.
Mm. Här kan allt möjligt dyka upp mellan himmel och jord egentligen. Då. Och jag brukar ju välja någonting här. Va? Och den här gången var valet ganska enkelt faktiskt. För att det är så här. Att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera hanteringen av terrorattentatet förra året den 7 april 2017 på Drottninggatan.
Och de har fått en ny chef?
Ja, det har de ju också fått, ja. Precis. För detta.
Polischefen.
Precis, ja.
Får hoppas att han har större framgång med det nya uppdraget.
Ja, vi önskar dem lycka till det.
Ja.
Man brukar säga. Ja, i alla fall i MSBs arbete då med att utvärdera hanteringen efter det här terrorattentatet. Och då vill man samla in alla andra utvärderingar, analyser och sånt där som har kommit fram hos berörda aktörer. Till exempel kommunerna runt om i Stockholms län. Och därför kommer det här till oss. Och då har vi så att säga svarat på det och gett information om hur vi hanterade terrorattentatet. Både precis när det hände och sen även då efterspel kanske ett par veckor efteråt då. Och då finns det en del intressanta dokument där den intresserade kan läsa om liksom hur vi jobbade här i Tyres och vilka åtgärder som vi tog så här. Va? Det handlar om liksom dels hur man aktiverar själva den här krishanteringen. Då. För när det händer sådana händelser så vet man inte vad som händer härnäst. Och då går ju liksom krisledningen igång i kommunen. Då. Och sen hur man hanterar informationsspridning mellan olika aktörer. Då, till medborgare, till personal, kanske till oss politiker också om det här vad som sker. En konkret sak som hände, det var ju att man förlängde öppethållanden här på förskolor och skolor. Som ni minns så stängde ju egentligen hela kommunikationssystemet. Alltså de allmänna kommunikationerna stängde ner in i stan. Så folk hade ju svårt att ta sig hem i tid. Då. Och då blev ju ungarna kvar på skola och förskola helt enkelt. Då fick man ju förlänga och låta personalen vara kvar och sådär. Det krävs ju en viss organisation för det. Och så alla slutsatser som drogs kring det här. Och det arbetet då, det här akuta läget och veckan efter hos oss då. Så det kan man läsa om det.
Då slår det mig så här, jag undrar, alltså, i det moderna samhället så finns det också, vi kallar det civilsamhället som vi nämnde tidigare.
Mm.
Det startade ju en fantastisk vardagshjälteorganisation. Alltså folk som la ut på nätet och jag vet inte, Facebook och Twitter och allt möjligt och sådär.
Ja.
Så att de åkte ju mellan Skarpnäcks tunnelbanestation och hämtade folk.
Ja, just det.
Ja, men kan man ha med det i den här? Alltså...
Det kanske står någonstans, det vet jag inte. Jag har inte läst alla dokumenten så många faktiskt. Men det är ett intressant fenomen det där faktiskt. Att det hände ju då, den 7 april. Mm. Och det har ju hänt vid flera tillfällen när vi har haft snökaos. Så att bussarna inte gått av det skälet. Att ett antal medborgare liksom ställer upp och börjar skjutsa folk här från Skarpnäck eller Gullmarsplan.
Ja, det där med att hämta Skarpnäck, det har nog med snöfallet att göra.
Ja, snarast då. För ja,
för då funkade ju tunnelbana. Ja. Nej, för då var det nog... Ja, tunnelbanan gick till Skarpnäck, men man kom inte därifrån för bussarna kunde inte köra ut till Tyresö.
Nej, just det. Sen minns inte exakt vad som stängdes ner den 7 april. I innerstan var det ju stopp på trafiken, men jag tror ändå att det gick kommunikation ut i förorterna istället då.
Ja, men alltså min son, yngste son, jobbar på Sveavägen, alltså nästan i hörnan Sveavägen Kungsgatan. Han fick börja promenera och när han kom till Slussen, då hade man fått igång
på något sätt.
Söder i alla fall om centralen gamla stan.
Mm.
Men det var ju, vi drabbades också av bristen på snöplogning för vi skulle åka in och hämta mellansonen. Men han löste det sen just med en sån här taxi, var därför jag, eller privatbil.
Privatbil, ja. Mm.
Ja. För vi kom inte ut, för det var för dåligt plogat hos oss.
Nej, det är härligt att höra det när människor ställer upp.
Ja, ja, jättefint. Ja. Mm. Jättefint. Då har vi kommit till vägs ände.
Ja, punkterna tog slut här.
Ja, vi får ses när nästa kommer.
Ja.
Ärendelista.
Det får vi göra.
Då tackar jag så länge, Mats.
Mm, tack så bra.
Ni har hört Mats Lindblom, Liberalerna, redogöra för kommunstyrelsens ärendelista vid februari sammanträde. Tack för att ni lyssnade.